Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be.
If you're taking care of a senior loved one, then you know it can be hard. Remember, it's okay to ask for help. There's a reason why 29 million families have turned to care.com. Experienced senior caregivers can help with everything from meal prep to taking your loved one to doctor's appointments. And every caregiver you hire is background checked. So important for peace of mind. Find full-time, part-time, or even occasional help that fits your family's schedule and budget. Get the support you need with care.com.
Did I hear you're shopping for a car? Because I've been at it for ages. Ugh, such a time suck, right?
Not really. I bought it on Carvana. Super convenient.
Oh, then comes all the financing, research. Am I right?
Well, you can, but I got pre-qualified for a Carvana auto loan in like 2 minutes.
Yeah, but then all the number crunching and terms, right?
Nope. I saw real numbers as I shopped, found my dream car, and got it in a couple of days.
Wait, like you already have it?
Yep.
Oh.
Go to Carvana.com to finance your car the convenient way.
Hej och välkomna till Gött Kött om aktier. Jag heter Erik Lundberg, a.k.a. Hästen. Och med mig idag har jag min härliga poddkollega direkt från västkustens brännande skär. Marcus Jedda, välkommen hit.
Ja, du är så jävla fin, Erik, vet du det? Mm. Men också du säger brännande, medan jag är ute så är det liksom, ja, det är typ blåser lätt. Inte lätt storm, men det blåser mycket och är inte soligt. Så att, men det är väder, så kan vi säga. Mycket det inte, av det.
Det är inte toppväder, men det är i alla fall sommar. Och detta är ju faktiskt ett av våra sommaravsnitt. Avsnitt 196 som spelas in lite i förväg. Så inga news updates idag, utan rätt på ett case, kan man väl säga. Mm. Och det är du som håller taktpinnen.
Mm, visst är det så, visst är det så. Så att rakt ur porten så börjar vi med fina CodeMill som vi har väl varit med och hintat lite om i tidigare avsnitt. Vi har namedroppat dem lite så.
Ja, jag har pratat om dem, att jag har kollat på dem till vår och har en viss hatkärlek med tanke på att allt spelar ut sig och jag satt där med min riskaversion och köpte aldrig in mig och suttit vid perrongen och surt tittat på vad som har hänt med aktien i år. Nej, nu ser jag att den är upp nästan 200%, så det blir inte bättre. Jag borde bara ha köpt.
Jag skrattar lite för att jag kollar, Erik nämner det, jag bara fint case. Köp, eller vet du, kolla på det lite fort. Känns bra. Köper in mig. Kolla på det lite mer. Fint case.
Ja, det här är ju otroligt dåligt beteende, för jag började kolla när de kom. Först lite i februari, eller innan där, ville vi invänta rapport. Blev så här, fan, det har dratt rätt mycket. Invänta nästa rapport. Nu har det dragit. Och sen så har det ju gått ännu bättre sen dess. Så man får skylla sig själv.
Ja, Erik. Så ibland får man passa sig. Man får smida medan järnet är varmt. Det är sen gammalt.
Momentum är bra ibland.
Men nu är det dags för att gå igenom caset CodeMill. Och CodeMill är ett konsult- och mjukvarubolag från Ubio. Det är grundat 2008 och man sysslar och levererar konsulttjänster och produkter mot professionella videoapplikationer, kan man säga. även främst molnbaserade sådana, så att man fokuserar på cloud-lösningar och inte då on-premises. Några av bolagets produkter är Accurate Video. Eller det är Accurate Video är väl den första produkten som man kommer att utveckla. Jag kommer gå med in i dem lite mer. Och det är väl egentligen en videospelare, kan man säga lite enkelt. Och hela förenklat kan man säga att det CodeMill utvecklar och levererar är liksom en modulär cloud-lösning som hjälper till för olika bolag som hanterar mediaströmmar. Alltså vi pratar främst video då. Att effektivisera sina arbetsströmmar både inom produktion men också distribution av video. Men ja, framförallt bearbetning då. Så man underlättar för sina kunder att producera bättre videos helt enkelt. Och de sakerna man gör då, det är redigering, klippning, kvalitetskontroll, ljud, undertexter och så vidare. Och liksom egentligen alla former av nödvändiga åtgärder som man måste göra. Och ovanpå detta då så har man fint och lite trendigt då även implementerat lite diverse AI-tjänster som man ja, fortsätter att utveckla, men även som man har redan implementerat i vissa av sina produkterbjudanden för att egentligen ta bort väldigt tråkiga manuella arbetsuppgifter. Lite så introduktion svepande, och om man ska gå in lite teknisk data så att säga, ja, bolaget ligger där på börsvärde precis ovanför 200 miljoner. Och man är listad på Nasdaq First North, och vd är Maria Hellström, nytillkommen vd. Det var för detta vd Rickard Lönneborg som är han är ledamot nu, men han var vd tidigare och är även bolagsgrundare. Så att ja, och om vi fortsätter lite. Det blir en rätt naturlig segue rakt in i lite mer så här bakgrund och historik om bolaget. Som jag sa, man grundades i Umeå och man grundades 2008 och man började som ett rent konsultbolag faktiskt. Där man erbjöd lite olika tekniska tjänster och byggde videoprodukter åt kunder. Så man kom in som en, vad ska man säga, nästan IT-konsult kan man säga. Men fokuserade även då på media och video. Sen 2015 så började man utveckla sin egna videospelare tillsammans med Tessoni. Och sedan det då har man använt det som en bas och utvecklat ett modulärt produkterbjudande runt omkring detta. Så man började som ett litet konsultbolag och sen har man då byggt sina egna produkter och nu har man då byggt lite en lite större produktutbud helt enkelt. Och 2021 så bestämde man sig för att notera sig. Ja, förmodligen bestämde man sig lite innan det, men man noterade sig i alla fall på Nasdaq First North då 2021. Och sedan dess så på de två åren så har man växt omsättningen med 120%. Och man har även gått från att vara ett olönsamt bolag till att bli lönsamt på EBIT, EBITDA och även vinstnivå. Man gick från när man noterade så omsatte man 38 miljoner och backade 30 miljoner. Och för att nu då omsätta drygt 80 miljoner om året och vinsta ungefär 10 miljoner plus. Typ. Det beror på lite hur man räknar självklart. Men... Erik, det är väl lite av de här casen som noterade sig där i hypen 2021 på ungefär, kommer inte ihåg exakta teckningskurs här, men om man kollar på aktiegrafen så är det ett rätt fint U eller V. Det beror på lite hur man ser det, en skål.
En skål att, kan man säga.
Nu börjar man komma tillbaka på ungefär samma aktiekurs som man var på när man noterade sig.
Mm. Och bara för en liten inflik som kan vara intressant här i början, för om man går in bara snabbt och kollar på Avanza så ser det ju alltid dyrt ut bakåtblickande, och det här är ju ett framåtblickande case för de växer ju väldigt fint. Och bara en liten sån att de har också K3, vilket är lite intressant eftersom de har gjort lite förvärv historiskt också, så det kan vara mer, inte helt värt att titta på EBITDA, som kanske inte är vårt favoritmått heller, eller ändå bättre EBITA i alla fall.
Mm. Ja, värt att tillägga där som passar in i historien. En del av produkterbjudandet som är Kantemo, som är så här manage, är mediehanteringsplattform, förvärvade man i samband med noteringen 2021 alltså. Mm. Så den kan man ju ta. Jag kommer ju komma tillbaka lite till just Kantemo lite senare. Men om vi fortsätter då kan vi ju egentligen hoppa in lite, kan väl... Vi kör vidare på värdeerbjudandet. Och då är det egentligen så här. Det som bolaget säljer egentligen, att man tillåter andra bolag en effektivisering av produktion, distribution av video och film. Alltså man pratar, som jag var inne på, redigering, arkivering, alltså förvaring, klippning, kvalitetskontroll, undertexter, ljud med mera. Och då tillåter man alltså, samtidigt som man gör detta, så tillåter man de här bolagen som hanterar de här olika videorna att gå då från en on-premises-lösning till en cloud-lösning. Och det är egentligen då att man centraliserar sin lagring av videofiler helt enkelt. Så att, och det är förvånansvärt många bolag som fortfarande har liksom on-premises-lösning, att man helt enkelt sparar videorna på någon hårddisk som ligger någonstans. För det som är väl kontentan när du hanterar video, det är att det tar väldigt mycket hårddiskminne. Och det är väldigt stora filer, så att det är rätt klonkigt så sätt att hålla på och jobba med det i molnet. Så det är inte riktigt så straightforward som man kan tänka sig. Det är inte direkt en webbapplicerad, liksom, vad ska man säga, enkel klient kan man säga. Det är en tung klient kan man nästan säga. Och vid sidan av det här då så hjälper man sina kunder kontinuerligt, där man erbjuder konsulttjänster för både att sälja in sin egna mjukvara och sina egna produkter, men även för att hjälpa kunderna att skräddarsy ett medieverksamhet. Alltså både i hur man utformar, liksom, hur många redigerare du ska ha, vilka, vart de ska sitta någonstans, vilka mjukvaror och vilka plattformar de ska använda. Men även då själva redigeringsverktygen. Samtidigt som man då liksom tar bort väldigt manuella arbetsuppgifter genom AI-integrationer. Då. Och detta är lite då, man kan gå in på vad kunderna efterfrågar från Comil. Jo, men det är ju de här lite mer... Man blir bort med manuella arbetsuppgifter. Det är så här, liksom, okej, du automatiserar så att undertexterna görs, du får in compliance, sådana här tråkiga grejer som man inte riktigt tänker på, men att du taggar liksom George Clooney, eller när sonen är George Clooney med, och du taggar liksom om det är nudity, alltså nakenhet och så vidare vid vissa specifika tillfällen, så att du antingen kan bara snabbt filtrera bort de bitarna eller helt ta bort hela videofilen från scratch helt enkelt. Så ja, och den här AI-frågan är ju en väldigt stor fråga som de verkar få återkommande. Liksom. Okej, där ett bolag som gör mycket videos, reklamfilmer etc. frågar Coldmill, okej, som liksom en konsultfråga. AI är en grej, hur kan vi implementera AI för att enklare producera videos? Och där har man börjat redan nu då, testa med både kunder och partners. Med olika AI. Undertexter är en sån väldigt tydlig grej. Men även typ sådana här grejer som du och jag, Erik, använder. Typ ad breaks. Alltså vart i videosen kan du passa det? Både, för det är ju en sån här flervariabelsfråga. Det är ju så här, okej, ett. Vart passar det rent klippningsmässigt? Så att det inte blir så här väldigt konstiga. Så att du inte bryter någon mitt i mening. Men även där det får mest kommersiellt värde. Alltså du vet, så det, en cliffhanger är ju en perfekt kommersiellt värde. Det är ju de här klassiska TV6-reklamerna som alltid kommer precis innan Indiana Jones ska skjuta the bad guy liksom.
Vi måste börja jobba mer med det kanske.
Cliffhanger, så. Ja, precis. Så att där är ju, det är ju en sån grej. Så de gör liksom en avvägning då och tar fram till kunderna. Så här har du väldigt lämpliga adbreaks då. Och detta är ju inte så här en svart och vit fråga, utan det är ju liksom mer av en gråskala då. Så att det är okej, så här har du väldigt bra reklampositionering, medan här har du relativt bra och här har du helt okej och här har du dålig liksom. Så den, med hjälp av AI då, så kan man ta fram såna här rekommendationer till kunderna. Så ja, det är väl egentligen värdebjudandet kan man gå in i. Nu tänker jag att man, hur levererar man det här värdet? Jo, men det är att man har ett produktutbud. Och när jag säger produktutbud så har man 3 produkter och konsulttjänster. Så man har, de 3 produkterna är Accurate Video, Cantemo och Accurate Player SDK, Software Development Kit då, SDK för. Och det är ju den här SDK:n då som är den här videospelaren som jag var inne på, som är kärnprodukten kan man säga. Och sen så ovanpå det då så har man lagt till olika modulära tjänster. Vad jag förstått det som, så kan man även dela upp Cantemo och Accurate Video Player i lite olika så här, stora eller mindre paket. Men om man ska göra det något så form av övergripande, så delar man in det så här då helt enkelt. Och om vi börjar med Accurate Video Player, så, som är då vi börjar med Accurate Video, som är bolagets redigeringssystem. Det är där man validerar olika videofiler. Man säkerställer att man har rätt fil, man har rätt ljud, man har rätt undertexter, du klipper scener, du klipper ljud och så vidare. Så att du ser till så att allting inte brusar eller hackar och så vidare. Men det som är fint just med CodeMills lösning är att detta är en cloud-lösning. Så att du sparar masterfilen någon annanstans på en serverhall. Men att kunderna, det vill säga de som redigerar videoklippen, de kan sitta på en webbaserad, alltså mitt i browsern helt enkelt. Och kan klippa hos dem, men i själva verket så sker det på masterfilen. Och det sker noggrant och det sker direkt. Så att man kan arbeta så liksom, sömlöst över hela världen med flera olika klippare och redigerare. Samtidigt som att ljudfilen eller videofilen förblir både intakt men även av hög kvalitet. Så det är väl liksom ett sånt väldigt tydligt här värdeerbjudande man skapar. Sen så i den här produkten så hjälper man då även liksom kunderna att ta fram till exempel posters. Det är en sån grej, man säger klipp, stillbilder ur videosarna. Så man tar fram, okej, det här kan vara en bra poster som ni kan leverera till era kunder då. Så man kan ta till exempel en viss specifik freeze frame då från till exempel Frozen som blir en bra omslagsbild då. Så att det är Accurate Video Player. Sen har vi Cantemo som är då ett mediahanteringsplattform. Det vill säga mediebibliotek kan man förenkla det som. Och det är där kunderna sparar allting. Men det är även där de hanterar liksom mycket så här indexeringskoder, transkoder och noteringar som gör då att kunderna kan komma åt och lagra allting centralt. Det låter som att de här är lite förblandade eller förväxlade, men vanligtvis så brukar ju de här överlappa både Accurate Video men även Cantemo. Så att men det finns även då möjligheten att välja antingen den ena eller den andra. Men Cantemo är ju då, vad ska jag säga, den rena cloud-lösningen.
Men den Cantemo kan väl också vara on-premise?
Absolut, det kan den. Mm. Men det beror på lite då hur kunden väljer att specificera det. Men det är ju liksom, vad ska man säga, OneDrive är för oss dödliga människor höll på att säga. Men det är väl, om man ska göra en liten förenkling då. Och medan Accurate Video är då Word. För Word använder man väldigt mycket. Och det är där man redigerar faktiskt, fast allting går sen in i OneDrive, vilket är då Cantemo. Och det är Cantemo. Det förvärvar man 2021 som jag nämnde. Och det har man... Cantemo-grundarna är även kvar som ägare då. Så de äger typ 5% av bolaget kvar. Och går man in på Accurate Player Software Development Kit, alltså Accurate Player SDK, det är då själva spelaren. Och det är iMovie eller vad man kan säga, där man det är den som så här, själva den hårda koden kan man säga det som. Och det är det här då som är väl frön i, eller kärnan i CodeMills erbjudande. Och den här då SDK:n kan man sälja helt löst, vilket innebär att kunder har möjligheten att bygga sin egna videohanteringsinfrastruktur runt omkring detta. Så om man inte vill köpa off-the-shelf-produkterna i klippningsverktyget och i molnspaningen, så kan man bara ta in då den här SDK eller videospelaren, och sen så kan man bygga hela sin egna infrastruktur. Vad som är vanligt är då är att man bakar på, vilket är den fjärde och sista produkten, konsulttjänsterna. För det är här då man har varit väldigt duktig genom åren att hjälpa kunderna att bygga hela deras mediehanteringsorganisation. Nu snackar vi liksom bredare än bara vilka programvaror använder man. Och sen har man då på ett väldigt fint sätt använt de här konsulttjänsterna för att sälja in både Accurate Player, men även då Accurate Video och även Cantemo. Så att det är väldigt fina synergieffekter, och jag tycker de har lyckats med just den här modulariteten som man kan uppskatta. Och det känns verkligen som att de har byggt upp ett kompetens här som är unik. Om man kollar, ja, egentligen är det en perfekt segue in till vad jag tänkte gå in på härnäst, för det är kunderna.
Ja, för jag tänkte precis ställa den frågan. Ja. Därför jag vet, när jag läste om produkterna, när jag kollade på caset, så var det ju lite så här, men hur unika är de här produkterna och hur bra är de liksom? Att man sitter med så här, ja, nu fördomsfullt, du vet, så här, Umeås musikskolas video, eller Umeå kommun, du vet. Men då blir det ju intressant att höra, för det är ju här man börjar få förstå lite mer att det är inget dussin mjukvara heller, vad det verkar som, när man hör kunderna.
Nej, visst är det så. Och man fortsätter att addera liksom imponerande kunder. Och om vi ska börja på ett lite mer övergripande plan, så kan man börja med att man har väl, man ser marknaden som fyra olika segment då. Så man har mediebolag, de bolag som bara jobbar liksom med film, kan man säga. Och sen har du publicister, alltså nyhetsbyråer till exempel. Och sen har du då varumärken, reklambyråer, konsumentmärken. Och sen till sist har du då publik sektor, alltså myndigheter som ska producera olika videos för att undervisa eller så liknande. Och CodeMill fokuserar, från början så fokuserade man primärt på mediebolag och publicister. Men nu har man gått över till att bara fokusera på i princip mediebolag. Det betyder inte att man inte säljer till konsumentbolag. Jag kommer komma in på några specifika kundexempel. Men man aktivt jobbar med att bara anskaffa kunder inom mediebolag. Och sen så kommer varumärkena med det. Så att till exempel Amazon Studios är en sån kund som man har arbetat med länge. Och man vill verkligen ha in dem, för man vill att Amazon ska bygga hela deras video produktion kring CodeMills produkter. Och det verkar man ha fått in väldigt, väldigt fint av. För det är en kund som man börjar med. Man annonserade den för 2022. Och sen har man då lagt på med ytterligare konsulttjänster och liksom produktinköp. Så att det sista man annonserade var egentligen Amazon Studio, som kom in med liksom ett totalt produktvärde på 10,5 miljoner. Så att riktigt intressant.
Ja, de har ju några PMs med just Amazon Studio som har verkligen fortsatt använda dem liksom genom åren och adderat tjänster. Så något rätt gör de ju till en så pass stor aktör. Och jag kollade också, de skrev det, att de har ju, nu ska jag inte ta det, men det är många fler imponerande kunder de har.
Vi kan ju nämna några, alltså Amazon Studios, alltså Disney, Sony Pictures, Viacom, CBS... Det är mediebolagen som man har på ett sätt eller annat historiskt jobbat med. Men sen har man även då till exempel Publicister, The Guardian, The Telegraph, Aftonbladet, som man har hjälpt på olika sätt Men ofta, de här kunderna är ju inte kanske så här superstora. Alltså de är stora, men de är inte stora från CodeMills perspektiv. Alltså Amazon Studios är ju det. Mm. Men man har kommunicerat nu då att den nya strategin är att man ska fokusera väldigt mycket mer på vissa specifika kunder. Och det är just då mediebolagen och techbolagen som man ska fokusera på framgent.
Ja, och jag såg att de har ju Paramount också, för att nämna någon kändis, och Warner Bros. Som inte är helt okända aktörer heller. Sen exakt. Är det ju också typ 2021, vet jag, för jag skrev upp det också, att bra kunder och mina anteckningar som jag gjorde snabbt, att 2021 komma med fängbolag då, så här, signar ytterligare ett fängbolag skrev man 2021. Så då hade man väl något redan innan, och 2024 då namnger man ju inte det heller. Men nu, det var väl ganska nyss tror jag, typ i april, ett fang company licensen Cantemo. Så det är ju inga små spelare.
Exakt. Och det är det som är roligt, för man går ut med sådana grejer. Men sen så förra året så signade man bland annat Deutsche Bank. så att det kända mediebolaget Deutsche Bank.
Ja.
Så att de skulle väl släppa massa videos om att de inte håller på med penningtvätt och liknande, misstänker jag. Och se hur det fäster.
Propaganda-video.
Och det är det som är så jävla imponerande då, för att man lägger all krut på de här stora media- och techbolagen. Men eftermälet blir ju egentligen att du signar massa andra sådana bolag. Alltså som till exempel Deutsche Bank. Och det är ingen liten affär. Alltså man pratar om att det kontraktsvärdet var 1,2 miljoner pund. Alltså typ 15 miljoner svenska.
Mm.
Så att, och vad mycket av det var, alltså det var 2 miljoner kronor om året i återkommande intäkter, och resten är konsulttjänster då. Ja. Så det var typ så här 6 miljoner konsulttjänster och sen så 2 miljoner om året i 5 år och sånt.
Ja, men här får man ju verkligen säga att det är otroligt imponerande kundlista för ett litet Umeåbolag. Och man bara bläddrar så här, danska TV2, UK TV och sen flera andra aktörer också. Jag tror det var något i Malaysia man signade, om jag inte missminner mig här, ganska nyss, något mediebolag.
Mm.
Så otroligt globala, och det känns ju som man typ har alla fangbolag. Fast man inte har specificerat vilka, men ytterligare ett liksom, att ja, det är väl Meta, det är väl Alphabet och, eller Netflix liksom.
Mm. Ja, men exakt. Och jag har försökt att hitta någon sammanställning på de här kundlistorna, men jag hade svårt att göra det på senare tid. Man släppte ju det när man noterades. Och då sa man att man hade 40 kunder, och att de 10 största kunderna står för 70% av omsättningen.
Mm.
Så, men det är inte helt purfärskt i 2021 liksom. Det är 3 år sedan.
Mm.
Så det får man väl ta med sig. Men man har ju adderat kunder sedan dess, och vad jag har förstått det som, så verkar man inte ha tappat någon i alla fall.
Nej, inget vad man har kommunicerat i alla fall. För jag vet i rapporterna så nämner de, ja, nu har vi ju tagit upp det redan, men just att Sony Pictures som man har haft sedan 2016, och då även då Amazon Studios, Paramount, Disney och Warner Brothers, det är de man skyltar med. Men det verkar finnas väldigt många fler när man kollar PM, så de du räknar upp.
Ja, exakt. Och ska man kolla lite på hur liksom intäktsfördelningen ser ut här emellan, när man börjar prata om de här olika kundkontrakten och så vidare, att det är en del konsultintäkter och en del återkommande, så kan man se det just nu så är det ju drygt 50-50 mellan konsultverksamheten och återkommande intäkter. Men det som är intressant, jag tror jag har med det, jag kommer till det sen i och för sig, jag ska inte skippa.
Jag är inte förhastad.
Och om vi hoppar in lite på hur man säljer detta och hur man tar betalt, så har man historiskt delat upp det i 4 olika delar. Man har en partnerstrategi, man har SaaS, Large Enterprises, man har Professional Service, Large Enterprises, och sen har man SaaS SME. SaaS SME, SaaS Large Enterprises, det är rätt enkelt att förstå. Det är när man bara levererar produkter, alltså mjukvaruprodukterna då, till antingen små bolag eller större bolag. Men sen har man då även professional services, large enterprises, och det är ju då den här som man var inne på, digital services, vilket är då konsultverksamheten. Och det är ju för många av de här kunderna, de stora kunderna, vill ju ha skräddarsydda lösningar. Och det är därför då konsultverksamheten är så viktig och hjälper bolaget att komma in här. För att de kan ta deras SDK, Service Software Development Kit, och så kan de skräddarsy det precis hur de vill.
Mm. Bygger in kunden liksom i sin egen mjukvara.
Ja, men exakt, exakt. Så att, och sen har man då även en partnerstrategi som man till exempel med Amazons Web Service, alltså AWS, som är jättestora på webbhosting. Att man tillsammans med dem även erbjuder de här off-the-shelf-mjukvaruprodukterna till sina kunder, till de som vill ha det. Så att, att man försöker då även sälja via återförsäljare.
Mm. Men också, ja, mycket imponerad, liksom, de har ju byggt upp återförsäljarnätverk liksom globalt, bara det för att vara så små i USA, Europa och Asien, så man har ju kommit långt där liksom. Det är fan imponerande.
Ja, och hur man tar betalt för de här bjässarna då, det är egentligen det här är nice, Erik. För då är det på Accurate Video, alltså klippningsverktyget, då tar man betalt per användare. Och för Cantemo tar man också betalt per användare. Men för SDK, alltså den här spelaren, då tar man betalt per impression. Alltså det vill säga varje gång du spelar upp en fil. Så den är riktigt intressant. För att när du bakar in den då, så är det, går det helt in på hur mycket det kommer användas. Så om detta blir en golden standard av videohantering, Erik. I och med att de är inne, för det är ju det här SDK då som jag antar att de hårdsäljer till alla de här stora. Och sen då på olika nivåer så hjälper de till de här Amazon Web Studios att liksom konsulta in och skräddarsy och så vidare. Men desto mer de använder, desto mer tänker jag mig att CodeMill kommer tjäna på det.
Men det får vi se. Det blir liksom som en rörlig del där liksom i de återkommande.
Ja, exakt. Snyggt. Så att för att istället för... Egentligen som har tidigare då, digital services, vilket är den sista, vilket är konsultverksamheten, där tar man ju betalt för liksom, projektbetalt eller klassiska konsulttimmar. Men jag gillar verkligen det att man tar betalt per impression och inte per user för den här SDK då.
Det kan ju skala rätt bra då, om det vill sig.
I och för sig har det varit väldigt svårt att ta betalt per user för ett så här software development kit. Så att, men nu ska jag vara lite kritisk till bolaget. Och jag ska gå in på målsättningen man hade från 2021, det vill säga när man gick till börsen. Och det är att man 2024 ska man omsätta 200 miljoner. Man ska ha tiofaldigt antalet anställda, det vill säga typ, jag tror man hade drygt 30-40 anställda när man noterar sig. Det vill säga typ 400 anställda. Och man ska ha återkommande intäkter från prenumerationer, det vill säga ska vara 70% av omsättningen. Hur tror du det har gått med det, Erik?
Det låter som 2021-mål där. Inte att man ska ha antal anställda, det måste varit att det var HS, alltså konsultdelen då också, men ja, random mål får man säga. Jag tror inte det har uppnåtts i alla fall.
Nu är man 56 anställda och man har typ inte anställt någon de senaste två åren typ.
Jag tror jag läste det att de har liksom gjort besparingar på personal snarare än sikta på det där målet.
Exakt. I mean, ni hör, det finns väldigt många rörliga delar i det här caset. Det finns olika produkter, det finns olika kundtyper. Och det har väl lite varit det som varit casets problem, att man har varit för spretig. Du vet, man har liksom fokuserat på varumärken, alltså konsumentvarumärken, och man har fokuserat på mediebyråer, och man har fokuserat på partnerskap, och man ska göra allt samtidigt liksom. Men det nya fokuset, och Maria där har varit väldigt tydlig liksom, hon börjar ju sin nya roll här i december, så hon har inte varit på så länge, men att man ska fokusera på mediebolagen och man ska fokusera på, alltså, att sälja produkterna till dem. Så att man har, det enda målet man har kvar är ju egentligen det här då, att 70% av omsättningen ska komma från, ja, återkommande intäkterna från produkter. Så man ska inte fokusera på att sälja konsulttjänster helt enkelt.
Jag tänkte precis säga det, för det tror jag ju är ur ett investerare, om man vill locka investerare snarare att uppmåla sig då som ett konsultbolag som ska anställa Satan, så är man istället ett SaaS-bolag, liksom, ett mjukvarubolag. Mm. Det tror jag är ju helt rätt branding för bolaget också.
Och där säger man å andra sidan, istället för att anställa fler så ska man istället då, om man får överbeläggning på konsultverksamheten, man ska ta in underkonsulter. Mm. Så att jag gillar verkligen det. Så att man ska hålla det tight, man ska slimma ner det. Och sen så då ska man har satt en aktiv målsättning. Man ska fokusera på de 6 största mediebolagen i världen och de 4 största techbolagen i världen. Vi kan gissa vilka de 4 största techbolagen är. Det är ju FANG. Ja, och hela FANG-falangen, så att säga.
Där verkar man ju ha en fot inne redan.
Så att men man har spetsat till det helt enkelt. Och ja, de har delat upp det här i lite 6 olika punkter, och det är som man säger, det är precis det jag sa egentligen, jag behöver inte säga det en gång till. Men man har satt ytterligare en punkt där då, den här kan vara viktig att påpeka, Lean Organization. Mm. Så att,
This season, Instacart has your back to school. As in, they've got your back to school lunch favorites like snack packs and fresh fruit. And they've got your back to school supplies like backpacks, binders, and pencils. And they've got your back when your kid casually tells you they have a huge school project due tomorrow. Let's face it, we were all that kid. So first, call your parents to say I'm sorry, and then download the Instacart app to get delivery in as fast as 30 minutes all school year long. Get a $0 delivery fee with your first 3 orders while supplies last. Minimum $10 an order. Additional terms apply.
My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be.
Men du Erik, någonstans här så hade jag tänkt gå igenom ägarna.
Gott, vi sa det innan, det är här du får kasta in mig, det är ägarlistan. Så jag tänker jag drar topp 10 här, och vi börjar med nummer 1, så är det Umesto Ventures som har ungefär 18,4%. Och de visste du lite vad det var för ett gäng, Jada.
Ja, men det är ju ett venturebolag i Umeå, så att det är väl jättefint så sett, men kanske inte... Jag vet inte, det är kul. De får ju vara med givetvis så länge de vill, men de gör ju mycket startup-investeringar i Umeå.
Mm. Sen har vi nummer 2, det är ju Rickard Lundeborg, gamla vd och grundare och storägare då, på drygt 17%. Vi har Johanna Björklund som också var med och grunda på 16,6%. Mm. Vi har Futur Pension på 4:e plats, 5,7%. Cantemo Holding, som du nämnde där innan, Jedda, kvar som ägare, runt 4,5%. Sen har vi Erik Selin med, som du känner till ännu mer om, Jedda.
Mm. ES Aktiehandel, 4%, jävligt fint.
Jajamän, Nordnaut Pensionsförsäkring, samlat härligt ägande. Vi har Gerald Engström, privatperson, Grand Publishing Invest och NC Management som vi har på ägarlistan. Och så kan vi väl bara egentligen dra då, styrelse och ledning sitter då med ett kapital om 52,3% då i insynsägande. Och mycket är då Umesto som är, har styrelseordförande, och Rickard Lundeborg då som är styrelseledamot numera. Och då Johanna Björklund som är styrelseledamot och grundare. Och nya vd, Maria, har ju köpt lite aktier, så hon har 50 000 aktier. 0,4%. Så ändå högt insynsägande när man kollar på det rakt av. Så. Sen pratade vi ju lite om det, Jedda, där om Rickard just. Han har ju faktiskt sålt en del aktier över marknaden med cirka 170 000 aktier som man ser i holdings. som är en minskning på runt 7% av hans totala.
Ja, alltså det är ensiffrig minskning på hans innehav. Ja, jag tycker det är någonstans, om man har startat bolaget och hållit på med det sedan 2008 liksom.
Mm. Och steppat ner kan man väl säga i viss mån operativt då.
Ja, du, någonstans, så länge inte han säljer halva eller 80-90% av sitt innehav, så tycker inte jag man ska ta det allt för seriöst. Men visst, man, det är klart man ser ju hellre insynköp än sälj, givetvis.
Ja, men vi sa ju det lite när vi pratade lite innan, att just topp tre, alltså ägarlistan kunde ju varit starkare när topp tre ändå sitter med ändå relativt mycket kapital, typ 50% av bolaget. Och ja, Umesto kanske vill komma ut, som du sa, Edda. Rickard har sålt en del och Johanna har varit med sedan starten också. Kanske vi kammar hem lite. Så det kan man väl lägga in som en brasklapp i caset, att det möjligen, kanske, kan bli ett säljtryck då från topp tre ägarna. Det är väl värt att nämnas.
Ja, men det är bra. Bra, Erik. Jag tänker att jag ska hoppa in lite i, jag kommer inte gå igenom liksom RR och BR, alltså resultaträkning och balansräkning, det kommer jag inte göra, men jag tänker att jag tar ut mina Jeddas top 5 och det är egentligen min egna lilla sammanställning, bara för att jag skulle få en hus, liksom. För jag kollar, okej, konsultcase, så börjar jag väga då liksom konsulttjänsterna versus licens och mjukvaruintäkter då. Och jag började 2020 och då låg licens- och mjukvaruintäkterna på 5,8 miljoner. Och samtidigt så låg konsultintäkterna på 24,3. 2023 så låg man på 31,6 miljoner i ARR, eller vad säger, licensintäkter, och 38 miljoner i konsultintäkter. Detta innebär en CAGR, alltså vad ska man säga, årlig växande återkommande intäkt på, alltså nu syftar jag på licens- och mjukvaruintäkterna, på 50%, typ 51% om man ska vara exakt, från 2020 till 2023. Man har alltså gått från 5,8 till 31 miljoner. Riktigt fint. Och samtidigt då som att man har växt konsulttjänsterna med 27% year on year, eller CAGR då, från 2020. Så att man kan verkligen se här att nu har inte konsulttjänsterna varit flätt. Jag tycker 27% CAGR är verkligen bra, men att växa mjukvaruintäkterna med 50% 4 år i rad, det är nice.
Mm, det är det ju verkligen. Men det är ju lite som du säger, caset hänger ju ihop, både konsultdelen och mjukvarudelen, men det är ju mjukvarudelen som kittlar.
Mm. Så att, och det är ett case som har varit dåligt på att screena, för att man har varit olönsam på EBIT fram tills Q4 2023. Så att EBIT-screener har man inte kunnat plocka upp det på. Men EBITDA dock, där har man visat lönsamhet egentligen från Q3 2022. Så att nästan mitten på 2022. Så det är en bit längre. Men det som har hänt egentligen, man har verkligen sett att i takt med att återkommande intäkterna har gått upp och att man egentligen inte har lagt till mer personal, så ser man nu senaste 2-3 kvartalen att både EBITDA, EBIT och vinsten har följt med omsättningstillväxten väldigt fint.
Så att, jag får väl slänga in en liten brasklapp där, för jag nämnde ju K3, EBITDA och EBITDA. Men jag insåg ju också att de aktiverar ju inte jättemycket, men det var ju 2 miljoner i senaste kvartal och goodwill-avskrivningarna är inte jättehöga. Så man kanske ändå trots allt ska kolla på EBIT ändå. Eller EBITDA, men EBITDA kan ju bli lite snett där, för avskrivningarna är främst balanserade utvecklingsutgifter liksom, så man har med sig det.
Absolut, absolut. Jag har med båda här i mina framtida mått.
Det är bra.
så vi kan hänga med. Och för att, vad ska man säga? Jo, vad kan vara värt att gå igenom innan jag hoppar in i mina estimat framåt? Det är också att kolla lite på balansräkningen. Så har bolaget ett market cap på 213 miljoner kronor och man har en kassa på 27,5 Men man har lång- och kortfristiga skulder på typ 4. Men man har ett enterprise value då kring ja, cirkus 185 miljoner beroende på vad dagskursen står i. Ungefär. Och ska man gå in och kolla lite då på hur framtiden ser ut. Man har omsatt nu då 80 miljoner bakåtblickande i omsättning. Och jag tror ju lätt att man kan uppnå en 27% i tillväxt här för 2024. Jag tror det motsvarar då att man kommer in på en omsättning på 100 miljoner för året 2024. Och jag tror enkelt att man kan uppnå en EBIT-marginal om 15%. Det var det man lite drygt hade senaste kvartalet här i Q1. Och det motsvarar då en EBIT på 15 miljoner för 2024. Så tror jag att man kan ha ett något högre EBITDA-marginal på drygt 20%, vilket blir 20 miljoner EBITDA. Och tar man det då så blir det EV-EBIT 12,3 på 2024 och EV-EBITDA 9,25 för EV-EBITDA.
Och det är ju lite intressant där, för du sa hur mycket tillväxt räknar du med dig, Edda, sa du?
27%.
Ja, för de växte ju ändå nu i Q1 med 47%. Så
exakt.
Det är ingen dödshås du målar upp där heller, utan nu tar det rätt konservativt.
Jag brukar alltid vara lite konservativ. Jag liksom man kan aldrig måla upp bull case.
Det är bra. Lite margin of safety från Mr. Jedda.
Ja, det är bra att du påpekar det. Det är viktigt. Och kollar man ännu längre så 2025 ska man vara... Där blir jag ännu mer bäsad, Erik. Så att, då målar jag in 15% tillväxt och 16% EBIT-marginal och 23% EBITDA-marginal. Då blir det EV-EBIT 10 och EBITDA 7.
Mm. Så att, men hur ser du ut, Jedda? Har du någon koll på om det är några liksom tydliga säsongsvariationer eller om liksom tillväxten har fluktuerat mycket kvartal till kvartal? Så?
Ingen säsongsvariation så sett, men det som slår är ju lite konsultverksamheten. Att den kan variera lite mellan kvartalen och när det är projektavslut och så vidare. De har inga så här superstora projekt, så det är inga så här jätteslag åt något håll. Men det kan göra så att ibland blir det lite dropp liksom, kvartal till kvartal dropp. Alltså inte den här superstadiga ändå mjukvaruintäkterna man ser. Men allting pekar ändå uppåt. Jag vet att ett kvartal till exempel, när man påpekar att den här Deutsche Bank, inte Deutsche Bahn.
Ja,
det är ett annat
järnvägar.
Ja, exakt. Då vet jag att då sa man i det projektet så sålde man en del mjukvara. Det är därför Q2 2023 ser lite väl håsat ut. Men där hade man inte så mycket marginal heller då, för man inkluderade ja, hårdvara som sagt. Men annars så är det rätt stadigt. Alltså desto mer återkommande intäkter man får, desto närmare målet man kommer av 70% återkommande intäkter, desto stabilare kommer det vara, tänker jag mig. Så att, men det är liksom så här lite ja, uppåt i varierande hastighet, så kan vi säga.
Ja, för jag tänkte på det, Edda, nu när vi ändå pratat värdering, tillväxt och sånt. För jag vet, det var en fråga jag skrev ner till mig själv också att ta reda på om man skulle kolla mer på caset. Det är liksom, hur stor är marknaden? Liksom, hur mycket kan de växa? Så här, att de har ju en del imponerande kunder. Hur många fler där ute finns det de kan ta? Och hur mycket kan de växa med kund, typ? Mm. Har du någon koll där?
Ja, men vad jag förstår det som så finns det väldigt mycket mer arbete att göra med de här kunderna. Bolaget säger själva att det är väldigt, alltså att det finns väldigt många kunder kvar där att gå från just on-premises-lösningar till cloud-lösningar. Det är ju den sweet spoten som bolaget letar efter när du ska gå från en sånt här dassigt gammalt videoproducerande bolag till att försöka bli ett modernt, effektivt bolag som producerar film, reklamfilmer, whatever det ska nu vara. Mm. Så att den marknaden, alltså konsumentmarknaden, bolag som säljer till konsument, den är ju enorm. Mm. Så att jag tycker, men jag gillar verkligen hur de tänker, okej, lägger fokus på de stora mediebolagen och sen så får konsumentbolagen bara komma med.
Ja, för så jag tycker att, det är lite intressant, liksom, hur stora kan man bli? Ja, Eftersom de inte har några finansiella mål riktigt förrän, ja, det var ju de 2021. Men det hade ju varit lite intressant här eftersom det är en ganska komplex marknad och förstå sig på ändå på ett sätt liksom hur stor är den och vilka de nu targetar, hur mycket är deras TAM, hade man ju gärna fått höra lite mer om deras uppfattning.
Ja, men det är den där, okej, okay, jag nämnde ju fyra liksom kundkategorier förut, att man har mediebolag, publicister och så här varumärken och så publiksektor. Alltså ska du ta med alla fyra, då är det typ alla som någonting säljer någonting.
Ja, den blir oändlig liksom. Ja, det kanske finns mycket att växa på liksom för dem.
Så, och jag vill fundera på exakt samma sak. Och så, du ställde en bra fråga inför när jag berättade att jag ville köra Codemill. Då sa du så här, men okej, varför väljer de Codemill?
Mm.
Och det verkar, mitt svar på den frågan är liksom så här, okej, sjuk, alltså konsultkompetens. De verkar vara best in class på det. För att annars hade ju inte någon av dem valt dem. För det de gör är egentligen, de blir först invalda som konsulter. Okej, hur kan vi som ett bolag effektivisera vår mediehanteringsorganisation? Det är väl egentligen den frågan de brukar få då. Mm. Och då kommer de in, okej, men ta in de här produkterna. Ni ska ha så här många redigerare, så här många fotografer. Och sen så att de sätter upp liksom organisationens hela flöde. Och i den processen så bakar de in sig själva.
Mm.
Så att, den konsultationen där, för det, alltså att bara att gå från 5 miljoner till, vadå, det är inte ens, jag sa vad fan var det, återkommande intäkter för 2023 31,6 miljoner i Q1 här, så var ju återkommande intäkter 38,2.
Mm. Ja, de har ju växt om jävligt snabbt, det får man ju säga. Men sen, det är ju lite det, kunderna de har talar ju lite för att det är en riktigt bra produkt liksom, och att de också förlänger kontrakten och det är nya, större. Men det är ju lite det liksom, det tyckte jag också var svårt att bedöma. Vad finns det för konkurrens där ute liksom? Vad är det som gör det här så unikt? Att det är ändå lite svårt att ta på.
Mm. Jag vet ju att det finns ju det här Vegas Premier, eller vad heter det? Sony Vegas Premier, va? Det är väl klassiskt videoredigeringsprogram som är svindyrt, vet jag. Kommer jag ihåg. Säger jag, så jag kommer ihåg att det kostar väl, alltså det tyckte jag när jag var liten, för jag kommer ihåg att jag skulle göra videos för att göra trickshot-videos på Call of Duty, vet du?
Ja, snyggt.
Ja, så, och då var det så här drömmen att ha Sony Vegas. Men
om, om det är en konkurrent så är det lite intressant att Sony Pictures har valt Codemill sedan 2016 då.
Ja, men det var det dit jag tänkte komma åt. Bolaget har ju sagt att det är en samarbetspartner.
Mm.
Liksom. Så, och du säger bara, jaha, vad finns det för, det är ju mer nästan cloud-tjänster, alltså jag tänker, alltså, och då blir det ju liksom Microsoft nästan.
Ja. Ja, men man kanske liksom, när det är så pass svårt att utvärdera produkten och konkurrens och marknad, så kanske man ändå i caset kan luta sig tillbaka lite på kundlistan man har. Tänker jag.
Mm.
Vad tror du om det hade?
Ja, men exakt. Och det är ju mer det här liksom att det är ju inte, värdet som Codemill skapar är ju inte att det finns en mjukvara som Hassan på Bygda köper för att redigera sina liksom videos. Utan det är ju för large enterprises att skapa en effektiv medieproduktion.
Mm.
Så att det är ju inte, det är ju byggt för large enterprises liksom. Så att,
och de pratar ju AI och sånt här, men liksom det, men det känns verkligen inte bara att det är någon hås kring AI, utan de nämner det, och man, det känns ju verkligen som att AI i för Codemill adderar riktigt värde också när de beskriver det, att det här fattar man att det här finns ett use case för AI deluxe och inte bara det här vanliga tramset.
Ja, men exakt. Och det roliga med Codemill är att de har ju inte typ pratat om det själva så mycket. Men när, så här, när de blir intervjuade och frågar sig, okej, vad vill era kunder? Och då var typ så här, jo, de kommer och frågar oss, hur kan vi implementera AI? Så då får de, deras kunder kommer ju till dem och frågar.
Ja.
Så att de hjälper ju, och det är det jag menar med att de håller på att utveckla fler olika projekt då, tillsammans med både kunder och olika partners. Så sätt. Men det är en väldigt fin add-on i caset. När man typ så här automatiserar textning och liksom fil. Bara att döpa filerna är ett större problem än vad jag tror att man kan inse. Att du ska gå igenom liksom Aftonbladets klipp och så ska du hitta ett gammalt klipp liksom. Vad fan söker du på?
Ja, nej, men jag helt ärligt så är det ett av de få casen när man läser om AI som man också verkligen tycker, ja men det här är ju AI, och de lyfter inte fram det på något så här håsigt sätt, utan de beskriver bara att det här är efterfrågas, så det här har vi lagt till, för de produktutvecklar ju hela tiden och nämner, sen är det svårt att förstå alla grejer, så här, nu är det stöd för så här, Dolby, det är väl ljud liksom, men ja, det är mycket sånt, men man bara tänker, ja, fan, med den lilla kunskap man själv har om AI så känns det bara, fan, här finns det värde, om de gör det här bra liksom, då fattar man ju att det blir en bra add-on till produkten.
Men det här,
så det är
lite
intressant.
Men det här, det är även sådana, de tog upp ett till kundtjänst, eller kundexempel, det var ju att man till exempel, att AI kunde identifiera när det skett vissa saker, typ så här, blivit mål i en fotbollsmatch om du ska göra highlight reels. Vilket är jäkligt nice user case tycker jag, för det är ju en sån grej som, alltså, jag blir ju irriterad när jag har missat en Frölunda-match och så får jag inte ut mina highlights direkt.
Ja, men fan, det kan man ju tänka. Tänk att göra det automatiskt. Du bara matar in liksom alla ja, men ett bolag som har rättigheterna liksom. Vi säger Sky Sports, de har ju Sky också som kund. Och så kan du bara, alla matcher, ja, finns ju lagrat såklart i alla masterfiler där. Och så kan de bara, ja, men köra igenom AI, och så klipper den ihop liksom alla mål på ett sjukt snyggt sätt, helt automatiskt. Det är klart, där finns det ju ett värde.
Ja, exakt. Och du Erik, det är en sak jag har glömt att ta upp som är fin här. För att caset får du ju 5 gånger. Just nu ligger det precis under 5 gånger ARR, beroende på om du räknar på enterprise value eller market cap. Men säg 5 gånger ARR, och då får du konsultverksamheten gratis.
Ja, nej, men fan, ja, det är ett intressant case. Det hade varit lite mer stursk om jag hade köpt det här vid årsskiftet bara. Då hade jag suttit och bara myst, men ja, det ser fortsatt bra ut.
Då var det ARR 3.
Fan också.
Och då fortfarande får konsultverksamheten gratis.
Ja, men riktigt spännande litet bolag. Med, ja.
Men du, hur cool är inte den resan? Att liksom gå från 2021 då, omsätta 30 miljoner, backa 30, till nu omsätta 8. Och vinsta typ 10.
Ja, men grymt jobbat.
Det är jag tycker. Ja, men alltså, det är så många bolag som säger att nu ska vi tjäna pengar, men de har verkligen bara vänt på myntet.
Ja,
bara, men jag är grymt imponerad.
Ja, för det här, ja, men vi kan vända till lönsamhet när vi vill. Nej, det är inte så jävla enkelt. Och det är väldigt få som bara vänder på myntet så mycket imponerande resa, verkligen. Men jag tänker lite risker då, Jada. Nu blev vi väldigt positiva här till och med kring AI-satsningar och grejer. Det måste finnas någon risk i CodeMill, tänker jag. Har du någon på rak arm?
Marknadsrisken, hög kundkoncentration. Alltså när jag säger marknadsrisken, då tänker jag precis de frågorna som du ställer här. Vem är kunden? Hur många kunder finns det? Är de stora kunder? Kan man ta lika mycket betalt för de kunderna? När de har väl köpt in tjänsterna och konsulttjänsten en gång, finns det verkligen så mycket mer att hämta och så vidare. Det är ju en risk, tycker jag. För den har jag svårt att få insyn i. Man behöver ju nästan prata med någon på typ Amazon. Får prata med Linus, vår klippare också.
Ja, nej, men man hade ju önskat, de har ju väldigt fina rapporter så med ganska mycket info, men man hade önskat lite mer transparens kanske kring de delarna som du nämnde där nu. Får man ändå säga. För det är svårt att hugga tag i själv.
Just kundkoncentrationen har ju svårt haft mappa liksom.
Men ungt med. Litet bolag också, så man kan ju inte begära allt för mycket, men det hade varit en intressant aspekt att få att trycka på lite mer för dem.
Instämmer. Men sen är det ju, vad var det jag tänkte säga?
Vi hade ju lite kring ägarlistan. Det är väl egentligen ingen risk, men just ja, att det skulle ju kunna bli att de stora topp tre vill ut. Det nämnde vi ju i samband med det, men det, ja, om man vill ta upp det som en ägarrisk vet jag inte. Men. Ja,
alltså för mig, detta hade ju varit ett perfekt Martin Gren-case.
Ja, jag lyssnade faktiskt på en intervju med han i Börspodden från 2016 som bara dök upp när jag var ute och sprang, så det var sjukt intressant att höra.
Ja, oh, nice.
Ja, rekommenderas.
För... ja, jag får göra det, men bra teknologi, liksom nice USP, kan skala. Nej, men det hade verkligen byggt caset att få in någon sån gobbe, tycker jag.
Ja, om tänker man video, då tänker man ju Martin Gren också. Ja. Det går inte att säga något annat.
Men han gjorde väl bara övervakningskameror, va?
Ja, men det är ju just det så starkt förknippas med Axis där.
Men å andra sidan, enda sättet att skapa nya liksom Martin Gren är ju för sådana här entreprenörer att visa sig duktiga och lönsamma, så att, eller liksom, fruktfulla.
Nej, grymt case, sjukt intressant bolag.
Håll med Erik.
Bra genomgång Jedda, det tackar vi för.
Tack själv för att ni ville lyssna på det här lilla sommaravsnittet. Du, jag slänger med en veckans volley.
Och en disclaimer får vi väl slänga in.
Åh, oh shit, ja. Det är bra, och Erik.
Nu väcker jag dig i sömnen, Jada. Du får dra hela din radda.
Kom ihåg att allt som sägs och nämns i den här podden inte ska tolkas och ses som någon finansiell rådgivning. Gör och utgå alltid från din egen analys.
Den finns inspelad i Sleep Cycle-appen några gånger.
Ja. Sleep Cycle, bäst alltså.
Jag äger ju, som man har förstått under avsnittets gång, inga aktier i CodeMill.
Jag äger 600 aktier eller något sånt.
En klassisk bevakningspost ändå.
Ja, fint. Men gott case. Så att... det lär, om det går ner, för mig, går ner och så vidare, då lär man plocka på sig, tänker jag. Mm. Och, eller ja, säger jag så här, de har ju tre lönsamma EBIT, två lönsamma EBIT-kvartal. Så att jag vill gärna se ett till kvartal innan jag börjar sajsa på också. Mm.
Mm. Sunt, det var ungefär som jag har suttit och väntat 200% senare. Så är det ibland. Mm.
Tack för det, Erik, tack våra kära lyssnare. Jo, vill man höra av sig till oss så får man jättegärna göra det. Kan man göra det på göttköttomaktier@gmail.com, eller så kan man höra av sig på aktiehesten eller Marcus Gerda eller göttkött på Twitter.
Absolut. Du skulle slänga in en veckans volley, sa du också.
Veckans volley, Börspaddel den 30 augusti. Allihopa är varmt välkomna. Vi kommer släppa en matchig kod som man kan anmäla sig på. Ja, jag tror den har väl kommit upp efter semestern. Så att... ja. Början på augusti.
Men håll utkik. Min veckans volley blir väl att nästa avsnitt så är det jag som får hålla i stafettpinnen. Så får vi se om man kan ta på sig dina stora skor du har satt upp här nu efter CodeMill-avsnittet. Om man kan leverera.
Tack för att du ändå la surfen, så att säga.
Ja, ja, det blir intressant. Tack för detta, Mackan.
Tack, hästen. Puss och kram.
Amalgam.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Kristen.
And I'm Jen from the I Mom So Hard podcast.
Now listen, we don't want to brag, but yes, we are moms. We're average super moms.
Below average sometimes.
But we're not just moms.
Yeah, we don't want you to think that we're just moms. And we're not just supermodels either. We're not just pieces of meat,
That's
guys.
Right. We're not even close.
Yeah.
But we are comedians and we're also best friends.
We're also best-selling authors.
And television writers.
We created a viral web series.
With over 300 million views.
Okay,
what's up?
Bragging.
Who's bragging?
Bragging
and we
actually.
Were in our swimsuits again. not supermodels.
We're also podcasters.
Are we podcasting right now?
Not right now, but we have been podcasting for 3 years. We're bringing laughs every Tuesday to women and moms everywhere.
And one dude who's a sophomore in college. His name's Greg. Whatever. He messaged us. It made me feel cool.
So nice. Amazing. Please listen to the Am Mom So Hard podcast on Acast.
Woo!
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.